hade inte någon tidpunkt i historien. Hörs det bättre nu? Nu fick vi hit de vanliga talarsvårdsmycken. Och det här är rätt märkligt tycker jag. För det fanns redan i första Mosebok, i ett stycke där, 49 kapitlet, ett uttryck som användes i undervisningen om Messias. Spiran ska inte vika från Juda, inte härska staven från hans fötter, för han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga. Den här profetian var ju över Judas stam, och det var med anledning om det här löftet om en kommande befriare, Messias. Och den här Messias skulle komma innan spiran, och det handlar ju om makt då, och härskarstaven togs bort från Judas stam. Och när Jesus föddes så var Juda den stam som inte var förskingrad. Det fanns ju delar av andra stammar, Benjamin fanns en hel del av också. Men det norra riket, Israel och dess stammar, var sedan flera århundraden förskingrade. Ni vet, Israels rike blev fördärvat av det som vi kallar för Assyrien. Det är som Assyrien, det är så aktuellt idag när vi har... Och de stammarna, och det var de flesta stammarna, var alltså förskingrade. Men Judas stam regeras av en kung, fortfarande vid Jesu födelse, även om de var under romersk ockupation. De hade egna lagar, fick de då fortfarande ha. Och de hade ett eget råd som då fortfarande vid födelsen utövar makt. Men så hände något. Några år efter Jesus var född, kanske när han var 10-12 års åldern, så landsförvisades regenten, han heter Herodes Arkelaus, och området blev en romersk provins. Och romarna tog året därpå ifrån stora rådet, som vi säger, Sanhedrin, rätten att verkställa dödsdomar. Det var så år 7 efter Kristus. Och då säger en rabbo, och det finns nedtecknat detta, han heter Rakmon. Då Sanhedrins, stora rådets medlemmar, märkte att det var fråntagna rätten till att råda över liv och död, då täckte de sina huvuden med aska och sin kropp med säcktyg och ropade: "Ve oss, Judas spira tagits från oss och Messias är ännu inte kommen." Så de tänkte, nu all slut, profetierna stämmer inte längre. Fortfarande var ju templet kvar, det nyuppbyggda templet, Herodes tempel som kallade. En annan profetia som anger tiden för den kommande Messias är Daniel 9 kapitlet. Det är ett längre sammanhang, jag har bara plockat ut en bit där. Och nu frångår jag lite mina principer. Jag brukar vara försiktig med det här med att räkna siffror och sånt i Bibeln, därför det är så väldigt många som använder i Daniels bok och Uppenbarelseboken och lägger det på vår tid inför Jesu andra tillkommelse. Men där finns ett bibelord som jag tycker är väldigt viktigt, som Jesus själv säger, att om den dagen och stunden vet ingen, inte ens änglarna i himlen. Så att vi ska vara försiktiga, men här har vi ju facit, så vi får lov att titta på det här. Och det står så här i Daniels bok: från det att ordet om att Jerusalem ska återställas. Och lägg märke till att det här är på Nehemja-tid, Nehemjas och Esras tid, alltså ett halvt årtusen innan Jesus. Och det ska byggas upp, och till dess att den smorde försten kommer ska gå 7 veckor och 62 veckor. Gator och vallgravar ska på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter. Men efter 62 veckorna ska den smorde förgöras, helt utblottad. Och staden helgedomen ska förstöras av folket till en furste som kommer. Så långt citatet. Daniels bok är så exakt i förutsägelse att icke-troende bibelkritiker i olika tider, och det var för rätt länge sedan det här det började med den kritiken, de har inte trott att den är så gammal som den själv säger. De trodde Daniel levde kanske någon gång omkring 140 före Kristus. Varför det? Jo, han förutsåg ett uppror in i detalj som judarna skulle göra mot grekerna. Och det var under den här tiden. Först kom ju Alexander den stora erövra hela det här området. Och sen tog
de som var efter honom. Det var inte söner tror jag, utan det var nog mera militärer i hans armé. Och de tog över och delade upp de olika områdena. Och de var inte så där snälla mot judarna och de andra, utan de ville ta från dem möjlighet att tillbe den helige i templet. De till och med satte upp avgudabilder. Och då blev ett uppror, och det är det vi kallar Makkabéerupproret. Och det är i detalj beskrivet i Daniels bok. Och då tänkte de, det kan ju inte vara så att det är så gammalt som 500-talet, 400-500-talet. Men som tur var har det gjorts fynd efteråt. Och man har hittat den grekiska översättningen Septuaginta av Gamla testamentet. En stor del av det som finns med i den gamla bibeln finns också med där. Och vi vet att den är så pass gammal så det bör vara omkring 250 för Kristus som är senaste tillfälle här är nedskrivet. Och jag tror att det är nedskrivet långt tidigare. Ja, den smorde, det betyder ju Messias egentligen. Detsamma som Kristus på grekiska. Det där ordet veckor som jag läste nyss, det är ett ord som betyder sju egentligen. Det kanske Marianne är bättre på att kunna. Jag kan ju inte hebreiska. Men Shabua tror jag det uttalas ungefär. Och profetian förutsäger först sju veckor. Det talas alltså om sju sjuor, 49 år alltså, 7 gånger 7. Och det står i texten, gator och vallgravar ska på nytt byggas upp trots tid av svårigheter. Och det är den tid det tog från det att Nehemja fick i uppdrag av den persiska kungen att bygga upp Jerusalem 445 för Kristus till dess allt var klart. Det var 49 år. Sen står de 62 veckor, alltså 62 gånger 7. Och jag behöver ta fram några miniräknare. Jag har tittat innan, det blir 434. Lägg ihop det med 49, så 483 år. Och den tiden ska räknas från det ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas. Alltså från Nehemjas uppdrag. Och till dess att Messias, och det, så tänkte inte judarna att han skulle dö på kors. Men det var fram till Jesu död på korset. Alltså enligt profetian, tiden då dess moder skulle förgöras. Så exakt beskrivs alltså denna viktiga händelse. Och det är helt fantastiskt tycker jag. Nu ska vi sjunga Stilla natt tycker jag.
Kristus till jorden är kommit.
Kristus till jorden när kommen, oss är en frälsare
fröd. Så går vi vidare i texterna. Ja, vi vet att det är väldigt noga med, speciellt i Lukas evangeliet men även hos andra, att det var Betlehem det så här skulle hända, i den plats som kung David kommit från. I Mika 5:2 så står det: men du Betlehem Efrata, som är så liten bland judatusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetsdagar. Och sen det där att det skulle vara en kvinna som inte hade känt av någon man. Det vi på gammalsvenska kallar för jungfru. Och vad bygger det på? Ja, det är en väldigt stark tradition. Och texten jag har här, den vet jag omdiskuterar, för det finns en dubbeltydighet i det vi kallar för den ogifta, den jungfrun. Det kan betyda också unga flickan. Jag har aldrig tyckt det är någon anledning att diskutera det. Men de som är bibelkritiker och inte tycker om det här med jungfrufödelsen, de vill gärna anföra om det kan betyda något annat också. Men det här är en väldigt stark tradition. Och det står så i Jesaja 7:14. Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Så jungfrun ska bli havande och föda en son. Hon ska ge honom namnet Immanuel. Jesus själv säger att det ska vara så. Det är så att Johannes döparen, han är förutsagd. Och vad bygger det på? Jo, det är i den sista boken i Gamla testamentet, Malaki 3:1. Jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och den herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Förbundets ängel som ni längtar efter. Han profeterade alltså om någon som skulle bereda vägen för Herren. Och det är det som Jesus bekräftar och pekar ut sin kusin, Johannes döparen. Det är om honom det så skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Och i Matteus 11 så står det från 12 versen: och från Johannes döparens dagar ända tills nu. Och det är ju inte långt efter Johannes döparen. Det kanske frågar om något år bara, då Jesus säger så här: så är himmelriket utsatt för våld och våldsmän förtrycker det. Ty alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes. Om ni vill ta emot det, han är den Elia som skulle komma. Lyssna, du som har öron. Ni som känner till hur den judiska firande som vi kallar för Haggada, eller vid sedemåltiden vid påsk, där ställer de fram en extra dukning till en person som inte finns där. Det namnet är Elia. Man har en tradition att Elia ska ha en bägare också och vara med vid denna måltiden. Och när man läser texterna så är det en text också som handlar om detta. Men det här har ju redan gått uppfyllelse, även om det fortsätter hos judiska trosbekännare än i denna dag. Och man väntar att först ska budbäraren komma, Elia, och sen ska Messias komma. Sen läser vi här tidigare att templet skulle finnas kvar. Det står komma till sitt tempel. Och den fanns på Jesu tid. Det var ju inte samma som återuppbyggdes då efter Jesaja, eller efter Esra och Nehemja och dem, utan det här är ju Herodes tempel, det sista templet, ödelades då 70 år efter Kristus, men det fanns ett tempel där vid detta tillfälle. Sen i advent så sjunger vi om gör portarna vida och så vidare och läser de texterna. Fröjda dig, stort dotter Sion. Jubla högt, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Det är alltså Messias i rollen som fredskung. Han kom inte på en häst. Han skulle komma på en åsna. Och det där var någonting man var medveten om. Och Jesus var ju medveten om det själv. Det var väldigt, väldigt noga med denna åsna. När han skulle göra sitt intåg innan påsken är det ju egentligen i Jerusalem. Sen kom vi in på det som är det viktigaste och kanske tyngsta också. Jesus ställföreträdande lidande. Han hade ju ett syfte och det var ett uppdrag. Och det var försoning och det var frälsning. I Jesaja så finns ett antal kapitel från 49 kapitel och ett antal kapitel framåt som vi kallar för tjänaresångerna. Och bland dessa brukar vi mest läsa från Jesaja 53 och tänker vi på Jesus. I den judiska församlingen, synagogan, när man läser detta tänker man på det judiska folket. Men jag tror inte det är fel att säga att det finns ju dubbelprojicering här. Det judiska folket har fått lida mycket också. Men för oss betyder det här att Jesus, den kommande Messias, skulle få lida, dö en offerdöd. För att utplåna mänsklighetens synder och öppna vägen till Gud. Jag kan inte citera alla ställen, men det finns en parallell i Zakaria 13 till detta också. Och det här om att han skulle säljas för en viss summa som nämns då i Nya testament i samband med att Judas förrådde Jesus. Det finns Zakaria det också. Han skulle säljas för 30 silvermynt. Att han skulle anklagas falskt i Saltaren som innehåller många profetier om Messias. Där finns detta med. Och att han skulle stå tyst först inför dem som anklagar och inte försvara sig finns också med i Saltaren. Och ett väldigt vanligt citat i de här sammanhangen, det är det som står i Psalm 22. Mina händer och fötter har det genomborrat. Det delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Och här beskrivs korsfästelsen där man slagit spika genom Jesu händer och fötter. Det, vad jag vet i alla fall, jag vet inte om någon har bättre kunskap om detta, men jag har inte, trots att jag är historielärare också, sett att korsfästelse fanns på den tid när det här nedskrevs på Jesaja tid eller på Davids tid i det här fallet, som är ännu tidigare, inte på det sättet som romarna gjorde, denna grymma barbariska metod. Johannes 19 så står det sen: soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en på varje soldat. Det tog också långskjortan, men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke. Det sa därför till varandra: vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska ha den. Precis så hände det. Uppståndelsen. Att Messias skulle uppstå från de döda nämns i Saltaren också. Och hela Jona bok om profeten, han som hamnade i en stor fisk och blev, ska vi säga, ilandsatt på tredje dagen. Där är efter tre dagar, tre nätter. Det ser man som en förebild till det som Messias skulle uppleva och uppstå. Och det är en kristen tolkning. Och det är ju så att våra judiska vänner just på sådana här texter kan ha lite andra tolkningar. Men han skulle uppstå. Och därför när den första församlingen då läste de här texterna och upptäckte detta, då såg de ju att så var det. Och jag kan tänka mig de här lärjungarna som gjorde det här långa vandringen tillsammans med Jesus när han hade uppstått, de här vi kallar för Emmausvandrarna. De fick säkert höra om detta också. Och det står också i Psaltaren om att Messias skulle stiga upp till himlen. Det finns många texter som när vi läser så tänker vi inte på att det handlar om Jesus. För när det står om min frälsning så är det grundtexten min Jesha. och så vidare. Varje gång det ordet kommer fram så syftar det på Jesu namn. Jesus kom hit, så kom han för att ge oss någonting. Och aposteln Johannes säger att det var ljuset som kom till världen. Från begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, ordet var Gud. Han kom till oss som ljuset och gav en underbar frid som inget annat kan ge oss.
Jag har funnit en frälsare mäktig och god, en mästare ärlig och blid, försonad från synden igenom hans blod. Jag nu har förblivande frid, underbar frid, underbar frid, frid som mig världen kan ge. När han förde min själ ifrån mörker till ljus, fick jag underbar, underbar frid. All ofrid och oro försvann vid hans ljuvliga ord. Hans frid är den bästa jag någonsin känt. Hans glädje den bästa på jord. Underbar frid, underbar frid, frid som mig världen kan ge. När han förde min själ ifrån mörker till ljus, fick jag underbar, underbar fri. Jag giver till Jesus, min mästare allt, mitt liv, mina gåvor, mitt pund. Den stig jag vill vandra som han har befall, och göra hans vilja var stund. Underbar frid, underbar frid, frid som mig världen kan ge. Från mörker till ljus fick jag underbar.